Ska man bry sig om vad andra tycker om en? I det här avsnittet av podden Petter söker meningen med livet ska jag prata med Alfred Backa. Han är ju komiker, så egentligen kan man säga att han jobbar med att få folk att tycka om honom. Eller i alla fall att skratta. Det måste vara ett väldigt märkligt jobb att ha, där man på sätt och vis är beroende av andras bekräftelse. Jag tänkte fråga honom om man ska bry sig i vad folk tycker om en, varför han gillar att provocera folk och varför han blir så obekväm när han får beröm.
Alltså det finns inget roligt man kan göra på att få beröm. Mycket bättre när någon säger du är den sämsta, absolut värsta komikern som någonsin. Det går att jobba med.
Ibland tänker jag själv att det viktigaste man kan lära sig i livet, det är väl ändå att sluta bry sig i vad folk tycker och tänker om en. Fast sen tänker jag också ibland att det enda som spelar någon roll i ett samhälle, det är ju vad folk tycker om en och hur det behandlar en. Kanske kan vi reda ut det här med Alfred. Mitt namn är Petter Sandelin och det här är Alfred Backa. Välkommen till podden, Alfred.
Tack så mycket. Trevligt att få vara här.
Vi ska börja med de här korta frågorna om meningen med livet som jag ställer alla mina gäster. Och jag tänkte börja med en klassiker i den här podden. Du får en tidsmaskin. Vart skulle du vilja åka?
Någonstans till något sekelskifte. Varenda sekelskifte är bra. Antingen senaste, det var helt okej. Men det innan det var ännu bättre med 1900-talet och 1800-talet däremellan.
Mm, men förstod jag rätt att du var lite också intresserad av att åka till millennieskiftet som du redan varit med om?
Ja, men det är nu bara för att det ska vara kul att vara 12 år igen. Ja. Men det skulle man ju inte vara då. Man skulle bara se att det inte var lika bra som jag minns det. Och vi var inte lika rädda som man minns det.
Tycker du bättre om glada eller sorgliga slut på filmer?
Sorgliga, ja. Mm. Sådär rent intellektuellt, men jag tror att jag menar, som alla andra, jag är mycket enklare att lura än någon annan. Om någon säger att det var fånigt att det slutade på det här sättet, att alla fick varandra och alla överlevde och sånt, så jag ändå som, jag hade inte förväntat mig att det skulle sluta bra.
Jag är ju precis samma, jag är också den sista som är sådär, aha, är det han som är mördaren? Ja. När den där sista ledtråden trillar ner och alla andra liksom förlänger sig, jo.
Men vi har nog, alltså, vad mycket roligare man har när man är sån.
Ja.
Alltså det finns ju ingen glädje egentligen, tror jag, i att förstå saker.
Diskuterar du hellre med folk som har precis samma åsikt som dig eller folk som har extremt annorlunda åsikt?
Nog det är ju lättare med de som har samma. Jag tycker allra bäst om när man missar varandra just och just.
Mm.
Så man är, alltså som man är som två parallellgator, att man är på väg åt samma ställe men, eller åt motsatt håll, men ändå man förstår varandra, men man möts inte. Det tycker jag är det intressantaste.
Du föds i en dystopisk framtid. Och innan du föds så får du välja vilken samhällsklass du ska leva i. Om du väljer arbetaren så kommer du att få ett svårt och tungt liv. Och om du väljer överklassen så kommer du att leva i en så här lyxig, skyddad skyskrapa. Helt ovetande om att arbetarna lider och dör för att upprätthålla ditt välstånd. Vad väljer du för samhällsklass?
Ja, men gudar. Men det är väl, ja, är det här också man tillskrivs en politisk ideologi av den här frågan också. Men nej, jag tror jag skulle välja. Jag skulle ta den fega vägen. Och jag är glatt ovetande om att om man skulle, samma nu också, skulle någon säga åt mig att du kan slippa undan det här. Så ja, jag kan nog.
Okej, här kommer en som faktiskt är lite specialgjord för dig. Du befinner dig i en annan stad en söndag och det är bara två museer som är öppna. Det ena behandlar inbördeskrigets fasor och det andra är en utställning med bilder på söta djur. Vilken spenderar du hela dagen med?
Naturligtvis inbördeskrigets fasor. Det finns inte på riktigt det här museumet, men jag är ändå fascinerad av att jag vill se vilken vinkling har de tagit på det här.
Ja.
Vad tycker de var värst?
Det kämpas ju lite om ditt intresse för inbördeskriget på internet. Varifrån kommer din fascination över den här delen av Finlands historia?
Nej, men det är så uppenbart att vi har inte kommit förbi det här. Och det är fortfarande lite det är svårt för folk att diskutera.
Då var det ändå jättelänge sedan.
Ja, jag menar det kallas fortfarande för frihetskriget. Jag tror att folk är väldigt... Jag tror att det blir svårare och svårare för att allting grumlas ut och ingen vet riktigt vad som hände och vad som bara sades att hände. Och så här, och man har lite valt sin sida på, så att det är mycket desinformation, precis som det om nutiden, så är det kanske ännu mer om sånt som hände för över 100 år sedan. Men ja, jag är fascinerad av prospektet av ett inbördeskrig, och inte nödvändigtvis att vi ska ha ett till, men jag tycker vi ska diskutera det gamla i alla fall.
Det är nog något av det mesta, tycker jag, alltså att tänka på ett samhälle och sen tänka att en dag sen så försvinner de här reglerna om att vi skjuter inte på varandra, och liksom att det händer också inom ett land. Alltså samhället faller ju sönder. Det tycker jag är något som är viktigt att tänka på, att varför kan det gå så?
Ja, och just, jag menar, just, jag tror att det behövs vetas att det kan gå så illa.
Mm. Om du skulle få säga en mening till dig själv för 10 år sedan, vad skulle du säga då?
Det är inte för sent att hitta ett riktigt jobb.
Okej. Okay. Har du ett riktigt jobb?
Nej, jag har inte.
Ja.
Ja, jag menar, nej, men alltså, de senaste 10 åren har nog varit bra. Jag har ju varit komiker sedan dess. Men jag övervägde lite till ändå.
Varför det?
Ja, men det skulle vara skönt att ha någonting, att förstå sin roll och veta att man gör den en viss tid på dagen och sen är den slut, och då behöver du inte, då får du ha kvar ditt namn. Liksom, ditt namn är inte kopplat för alltid till det du gör och som ett varumärke, utan det är bara ditt namn. Sen har du en arbetstitel som är någonting annat.
Stör det där varumärket är att du alltid är Alfred Backa och kopplas ihop med allt som du har gjort?
Jag tror det på något plan. Inte så där att jag medvetet tänker att åh, vad jobbigt. Jag tror att jag på ett medvetet plan så tycker jag alltid att det är lite kul. Mm. Men någonstans.
Under medvetet någonstans.
Ja, jag tror inte att det borde inte vara så där. Att jag menar, okända människor ska inte veta vad man heter egentligen.
Mm, just det.
Alltså det som jag har fått av mina föräldrar, mitt namn, så det borde bara höra till, jag menar, när jag har presenterat mig för folk. Så det tror jag är väldigt sådär primathjärnan som säger att det här är fel.
Ja. Det är som att man dyker upp med stammen någonstans, samlar lingon, och så träffar man någon annan stam och så är det sådär, ja, hej Alfred Backa! Det är fel.
Ja, det är helt, det går ju inte att ens närma sig det. Och man ska ju säga att man är väldigt glad. Vad roligt att folk, jag menar, det är så kul att folk tycker om vad jag gör. Och det gör jag nog. Det tycker jag, liksom, jag ska inte fortsätta att kämpa mer, för att det enda belöningen jag får är att folk känner igen mig. Så att, men ändå, någonstans är det fel.
Hur tror du man blir lycklig?
Man fortsätter att sträva, och inte bara utveckla sig själv, och inte bara så där, ja, som man ska göra. Man har nått, man klarar sig, allt är bra, men man ska fortsätta. Då ska man läsa böcker och utveckla. Nej, man ska sträva. Man måste ha liksom det måste vara en konstant press på en också. Inte en sån här kunskapstörst eller någonting, utan ett sant besvär. Annars hittar man på egna besvär åt sig.
Ja, egna besvär, det är jobbigt sen när man börjar hitta på dem.
Ja, det.
Och ändå tänker man sig ofta att om man bara skulle kunna ligga på soffan hela dagen så skulle man vara lycklig.
Ja.
Men det är väl kanske inte så?
Nej, jag har prövat och det hjälper inte. För jag är inte så där, jag har inte något sådana större behov av att tjäna massa pengar, utan när jag känner att nu är pengarna tjänade för i år eller för den här månaden och sånt, så då behöver jag inte göra något mera. Men då måste jag göra, det går inte ihop med antingen hur jag är kodad av samhället, eller liksom hur människor är, bara att nej, men det måste finnas strävanden. Jag kan inte bara ligga på soffan, det går inte. Ge mig en uppgift.
Jag har tänkt på det här med bekräftelse och det här behovet av bekräftelse som vi alla har. Du är komiker, så du jobbar ju lite med att få bekräftelse. Hur är det?
Jo, det är väldigt konstigt nog.
Uh-huh.
För man, det är svårt att säga var tar den professionella bekräftelsebehovet slut och var börjar det personliga. De går ihop väldigt långt. Jag tror att det bara sticker ut små ändar av båda där. Att det är ett stort block av som överlappar.
Och vad menar du med det professionella och personliga? Det professionella liksom...
Det professionella är när folk säger åh vad bra du är, vill du komma och uppträda här? Och det är ju jättekul, smickrande och också lukrativt att få ett erbjudande. Det personliga är bara att vad du är duktig.
Ja.
Det är väldigt konstigt det där, för att jag menar, jag har alltid bara huvudsaken av vad jag har gjort så här som sträva efter att få den här professionella bekräftelsen. Jag har väldigt svårt när någon säger att de vill träffa mig privat eller något sånt. Inte för att jag tolkar det som att det betyder någonting mer än att de vill träffa mig privat, men jag förstår inte varför då. Vad har jag att erbjuda som person? Det förstår jag väldigt sällan. Det var alltså Magnus Bettner skrev svara på någon fråga om mig i en tidning att Backa är skön att hänga med, och det har liksom, det var kanske det trevligaste någon har sagt åt mig någonsin, eller om mig i alla fall, att det är som aldrig, det är någonting vi inte säger och som inte folk brukar säga om mig i alla fall. Så det var ju kul, antar jag. Ja. Men det var väl nog det personliga bekräftelsebehovet, att ja, men någon tycker att jag är rolig att umgås med.
Ja.
Nej, men vad kul.
Men det finns som en professionell dimension då, som alltså att du måste ju få bekräftelse för att kunna få en föreställning eller göra någonting, eller ja.
Ja, det måste jag ju få. Jag tycker att det är viktigt att namnet hålls relevant. Och jag tror att mitt jobb ligger väldigt nära just sån här kringresande cirkus, alltså riktigt carny beteende. Just att man bara upprätthåller illusionen av någonting, och ja, titta här och titta här, kom och titta på den här, och liksom, och så reser man från stad till stad och visar upp det här samma, och så måste den här namnet måste finnas tillräckligt mycket, men inte för mycket, för då börjar folk tröttna på det, och det är väldigt jag tror inte det är till för många att hålla på det sättet. Jag tror det kanske inte ens är till för mig, men för att det är så märkligt liv att ha där man bara bygger upp sig. Bygger upp så, inte sig utan den här konstruktionen,
som figuren som,
ja, karaktären,
och, ja. Men bryr du dig i vad folk tycker om dig?
Ja, men inte så farligt mycket. Eller jag bryr mig om nog att folk tycker om mig. Men jag tar väldigt lite illa vid mig när någon inte tycker om mig. Det har förändrats de senaste 2 åren. Förr var det jätteförkrossande. Nu kan jag inte komma ihåg alla folk som har sagt något negativt om mig det senaste året. Men förr så då skrevs det i sten just.
Hur har det kommit sig då? Har du bara blivit van eller?
Ja, och jag har bara insett det att 1-10% av allt som sägs om en måste vara negativt, annars så har man misslyckats. Att det är som, ja men det här kan jag kategorisera att yes, 1-10% av vad folk säger om en borde vara negativt, annars har man misslyckats. Särskilt när man försöker vara provokativ, när man försöker säga någonting som får folk att tänka efter, eller folk som, någonting som tar ställning i någon viktig fråga eller sånt, så måste ju folk också ta illa upp, annars så talar man ju bara till dem som håller med en, och vad är det för... Det är inte som jätteviktigt.
Du gör ju ofta humor som är lite provocerande och sådär. Varifrån kommer det? Alltså jag frågar för att jag själv så här, jag skulle vara livrädd att hålla på med det där, för att tänk om folk blir arga på mig.
Ja, det är konstigt, för att jag har ju utbildat mig till radiojournalist, men det vågar jag inte göra, för jag är livrädd att ringa upp en person överhuvudtaget. Och ännu mer om det är någon som inte vill säga... att försöka få svar på en fråga som man inte som någon inte vill svara på. Så då släppte jag det, men på något vis, ju flera människor det är, desto mindre rädd är jag för dem. Och det är inte totalt orimligt. Mm. Jag menar, om någonting så ska man ju vara rädd för en folkmassa mer än vad man ska vara rädd för en person som ringer åt.
Ja, men det kanske är någonting i det där att om en granne säger att det där planket, du har nog målat det konstigt. Men om sen alla på gatan börjar kämpa om ens plank, så är man kanske sådär. Men ja. Jag tyckte faktiskt det var ganska kul att måla mitt plank prickigt. Shit, ni det.
Ja, okej. Okay. Ja, nej, men det kan vara så, ja. Att det blir som en sån grej. Och också som, om det är väldigt många personer i en publik och jag kommer på någonting extremt provokativt att säga, så då får jag extra mycket adrenalin och då känner jag att jag är på rätt ställe, att det här vill jag göra idag.
Och då säger du det?
Ja.
Ja.
Om det är kul, inte bara om det är liksom... Jag menar, det måste ju vara någonting kul också. Och jag kan inte svara på varför det är så, men det är som bara... Det är spännande. Och jag tror att jag har stort behov av att det ska vara spännande hela tiden. Mm. Jag tycker någon av det minst smickrande kommentarerna man kan få när man har uppträtt, att det var bra som vanligt. Och jag måste också vara på österbottnisk dialekt, för att det tyder på att man har varit i Österbotten på samma ställe ja. Fler än en gång, och det går inte.
Att man då har erbjudit precis samma sak som man erbjöd förra gången.
Ja.
Och gången för det, jag förstår.
Eller åtminstone någonting som faller dem på läppen på samma sätt. Inte får dem att tänka någonting nytt, inte får dem att reflektera eller kanske bli lite irriterade till och med. Utan bara, nej men du har gjort det här jobbet här. Jag menar, då kan man åka till ett annat ställe och göra samma sak. Då kan det bli en annan reaktion och det kan vara intressant också. Jag har inte någonting emot något ställe som jag har varit på, men jag vill inte vara för många gånger på samma ställe.
Men som komiker, skulle det då vara bra eller skulle det vara liksom dålig humor om du skulle bara vara crowd pleaser och bara köra säkra lagom skämt som inte upprör någon och komma tillbaka så folk skulle säga att det var bra som vanligt?
Jag tror också att just den kommentaren betyder att du har inte utvecklats heller så där att du har blivit bättre. Alltså, jag menar, om man kan gott vara den sortens crowd pleaser, det är helt rimligt, för att det är ju det som är arbetet egentligen. Arbetet består inte av någonting annat än att få folk att skratta. Men om de bara tycker att det är bra som vanligt, så då har man inte gjort ett tillräckligt bra jobb där heller riktigt. Men alltså, jag tror att det är för egen del, så som jag ser på humor, så ska den erbjuda någonting nytt. Det ska inte bara vara den här dussindäckaren eller liksom humorns motsvarighet i, alltså man får lite skratta och man får gå därifrån, utan det tycker jag den ska, och det behöver inte vara sådär samhällsomstörtande saker, utan det kan bara vara, nej men jag fick nog med en tankeställare, att varför trycker man hårdare på fjärrkontrollen när batterierna håller på att ta slut? Alltså, det är helt, jag menar, det är ganska fint om man går hem med den tanken. Ja. Det är inte mitt skämt, jag kommer inte ihåg vem som hade något sånt skämt. Men det som är det man jobbar med.
Men tycker du som människa att man ska bry sig i vad folk tycker?
Nej, det tycker jag nog inte. Ja, men det beror lite på. Om någon inte tycker att man ska klä sig så som man klär sig, så antar jag att man inte behöver bry sig om det. Men samtidigt måste man ju bry sig om det. Alltså om man bara klär sig, om man inte aldrig tänker på hur man klär sig eller liksom klär sig väldigt fult. Liksom, jag vet inte. Nej, men du skulle ha kunnat skaka av den där skjortan innan du tog på den. Att det är klart att man kan ju göra en sån sak. Man kan väl bry... Jag menar, det är ju nog... Ta den feedbacken då, att folk tyckte inte att du luktar särskilt gott. Eller liksom.
Så, det kan ju vara viktigt för en som människa hur man passar in och hur... Ja, alltså.
Ja, Jag ändrar mitt svar helt. Jag tror det är extremt viktigt vad andra tycker om en. Jag tror att det är det som, jag tror att det är en av de viktigaste sakerna som vi har som människor, som flockdjur. Och
det är nog en svår fråga det där. Alltså det låter liksom lite så där enkelt och banalt att ska man bry sig om folk tycker om en eller inte. Men jag tänker liksom, dels så där att du är tonåring och vill ha på en glittrande halsduk och då ska inte bry dig vad folk tycker. Mm. Men samtidigt så är det ju just också så att det är liksom hela, allt vi gör bygger på det där att vi är som flockdjur och påverkas av vad människor tycker om oss och liksom, annars skulle vi ju liksom käla godis av barn på gatan och så här utan att kämmas, köra mot rött och allt möjligt.
Ja. Och det är kanske min brors begravning eller någonting och du har på dig den här glittriga halsduken. Att det finns, lägg dig, alltså det är inte alltid okej att som bara sig själv.
Ja.
Jag kanske tar jätteilla upp av att du inte klär dig så tråkigt som möjligt.
Samtidigt är du ju uppväxt i ett litet österbottniskt samhälle. Mm. Jag är också det och har tampats mycket med det här på något vis sneva sociala. Allihop ska hålla sig i sitt fack och sådär.
Ja.
Där är det ju igen bra att vara sig själv, tänker jag. Eller?
Jo.
Eller ska man bara ge upp och vara sådär? Alla vill att jag ska vara så här. Bäst att vara så här.
Jo. Och det, för det finns ju som, ja men det beror väl på hur pass korkade reglerna är för hur man ska vara. För det är ju nog i min vuxna värld som jag tycker att nej men man ska nog bry sig om vad folk tänker. Alltså i den här lilla bubblan där folk tänker ungefär som jag, så där ska man nu göra så. Men säg att det finns en överrepresentation av en väckelserörelse i en by där jag bor, så ja, vad de tycker och tänker, ska jag verkligen foga mig efter det i den här lilla sfären? Nej, jag borde nog kanske tänka på att jag borde kanske göra som jag vill, eller det finns en, alla är affärsmän här, att om man inte tänker affärsmässigt så då gör man fel. Så nej, men gör inte som, men det är säkert smart att inte tänka affärsmässigt hela tiden, för att ta två exempel på olika håll.
Ja. Humorns gränser, det finns ju en del komiker som säger att det var bättre förr, att då fick man kämpa om vad som helst.
Mm.
Vad tycker du?
Ja, jag tror att den tjänar på att ha gränser. Jag tror det är bra när det sätts upp parametrar, för att det är nog de stunderna som den bästa humorn har kommit också. Jag brukar prata om sekelskiftes Finland och att det fanns bra satir då under förryskningstiden, och det gjorde det. Nu var den ju bättre då än vad den var under Kekkonen-tiden. Det vill jag ju påstå, för att det var som, jag menar, det fanns vissa saker man inte fick säga och så sa man en sån sak och så var det kul.
Mm.
Och jag menar, det är ju på samma sätt nu. Nu är det massa grejer som man inte får, jag menar, egentligen är det bara flera möjligheter. Alltså det är klart man får inte säga det här. Men om jag ändå säger det, men hur kan jag säga det utan att det blir ett ramaskri? Det tycker jag är fascinerande. Jag tror jag har sagt grovare saker än de flesta inom finländsk komik, men jag tror att jag också anses vara en av de mest liksom wokeaste, politiskt korrektaste typen, för att jag har alltid en agenda som är väldigt politiskt korrekt på något vis. Men jag tycker om att jag tror inte att man måste följa samma väg för att komma till samma mål. Och jag tror att målsättningen egentligen är bara hur nära sanningen kan man komma, hur bra kan vi avspegla folk i humorn. Inte att hur säker kan vi göra den här humorn, eller på det, för den delen får man inte, varför, jag menar, det är egentligen det tråkigaste humorn som finns är ju när någon bara säger, hur får man inte säga det här numera, det är ju inte ens humor, det är ju bara ett klagomål.
Har du ett meningsfullt jobb? Du sa ju att du inte har ett riktigt jobb.
Någonting är väl meningsfullt med det, men jag vet inte. Jag tycker det är mera roligt än vad det är meningsfullt. Och det ska man väl inte vara så besviken på att det är på det sättet. Men det låter väl så på mig. Ja, det är väl mera roligt än vad det är meningsfullt. Men jag tror att ja, men i, med tanke på hur många, och det här kommer att låta fruktansvärt, men med tanke på hur många priser jag har fått så borde det ju finnas en viss mening till det jag gör. Det är det folk säger åt mig. Men jag ser ju inte riktigt det på det sättet. Jag är inte jätteförtjust i att bli höjd i skyarna heller på det sättet. Alltså man får gärna göra det, men jag tycker inte om att stå där bredvid och göra det. För det är bara, det är dels liksom, det passar inte min natur att få beröm och ta emot beröm. Och det är dels, är det också liksom jättedåligt för humorn. Alltså det finns inget roligt man kan göra på att få beröm. Mycket bättre än någon säger, du är den sämsta, absolut värsta komikern som någonsin. Det går att jobba med. Och det ska vara kul att behöva komma till någon ställe och institution och få den. Jag vet inte. Jag antar att det är meningsfullt. Och ibland tycker jag att det är mer meningsfullt än annars när jag som känner att, nej, men jag skulle kunna förmedla den här informationen till folk på ett roligt sätt. Och då känner jag att, nej, men nu är jag lite av en folkbildare. Eller jag kan dra dra trådar till någonting i historien, någonting som jag kan, någonting som inte andra har sett riktigt. Då känns det ju nog meningsfullt, men jag är inte säker på att det är mitt jobb. Mitt jobb är ju nog ändå i slutändan att få folk att skratta.
Kan man förändra samhället med skämt?
Lite grann. Inte jättemycket. Men jag tror att Li Andersson inte skulle ha fått så mycket stöd i EU-valet om det inte var för mig. Nej, det där ska klippas bort. Nej, jag tror att lite. Jag tror man kan vara del av en sån. Men jag tror främst det som en tröst för när saker inte går som man vill. Det är någon sorts populistisk sida i humor. Jag menar att man tar de här missnöjet, man fångar upp det här missnöjet. Men sen, till skillnad från ett populistparti, så man kan inte göra någonting när man har fångat upp det. Det stannar, det är liksom det enda, ja, vi håller med dig, ja, du är otroligt bra på det här. Jag menar, det finns ju komiker som har blivit presidenter och sånt, men då måste de ju också ha en annan, någonting annat än bara missnöjet. Det är det som är det fina med att vara komiker, att man är som en profet som inte behöver stå för det sen. Att man får faktiskt säga att det var faktiskt bara ett skämt. Och det är som det är inte som att det är en undanflykt, utan det är en arbetsbeskrivning. Det var ett skämt, det var vad jag gör.
Det var någon som sa att ett skratt dör snabbt, att humorn är där i stunden på något vis. Och sen går man vidare till den tråkiga vardagen. Skulle du kunna övertyga mig om motsatsen? Mm. Eller håller du med?
Nej, men jag tror inte att det dör så snabbt. Jag tror att jag menar just en tanke som väcks kan betyda väldigt mycket. Och jag tror inte att det förändrar samhället, men det kan få en att se vissa sanningar på ett sätt som inte man har gjort förr. Jag menar, det bygger ju så mycket på historier ändå, vad vi tror på, vad vi vet. Så att om det kommer ett bra narrativ, så då är det ju det som är sanningen. Jag kommer ihåg George Carlin när jag var i 17-18 års åldern, så var det någon grej om som bara, han pratade om att hur folk kan gå runt och säga save the planet och sånt, att vi vet ju inte ens hur vi tar vara på oss själv någon mera ännu. Liksom, en av de grejerna han sa var att the planet's fine, the people are fucked. Att allting kommer att, vattnet kommer rena sig själv, allting som, jag menar, allting kommer gå tillbaka. Och kommer det att finnas plast kvar, så kommer det att inkorporeras, för det naturen gör. Och det var en sån lättnad när jag hörde det där då. För det var precis vad jag behövde höra.
Till sist, alltså, varför skämtar vi om saker? Har du funderat på det? Varför gör man det egentligen? Jag har som svårt att förstå det. Vad är pointen med det?
Jag tror det är, för mig är det i alla fall ett sätt att förstå. Nu blir det på ett annat sätt kanske när jag hela tiden tänker vad jag ska göra med saker. Men alltså, kan jag göra ett skämt av det här? Men i grund och botten, hör jag ett namn så tänker jag på vad det rimmar på, eller liksom vad man skulle kunna hitta på, vad det låter som eller sådär. vad det blir om man kastar om första bokstaven i för- och efternamnet. Och, så där. Och det är väl ett sätt att, att kunna hantera världen på. Och ju mera på något vis, ju krångligare saker och ting blir, desto större behov tror jag man har av det här. Och det, jag tror att den reaktion som kommer mycket närmare än många andra känslor. Vi har kanske inte tillgång till vår sorg och de sitter långt bak, de här många känslor. Vi har inte dem i vardagen. För det finns inget, vi har ingen användning för sorg. Så där, liksom, som en, jag menar, det är väldigt sällan man någon säger någonting och man börjar gråta som första. Alltså det är oftast, jag menar, man måste verkligen sätta sig ner, ta det lugnt och liksom nu ska vi prata på allvar, och då kan man gråta tillsammans, åtminstone för män liksom. Så, men humorn, den är ju likadan på sätt och vis, men den sitter väldigt snabbt, den sitter som i ryggmärgen. Jag menar, lika snabbt som en huggorm biter så kan man börja skratta åt någonting. Det är bara...
Man kan skratta med en helt främmande människa åt någonting också.
Ja.
Som man just har träffat.
Ja, och det behövs... Det, jag menar, man kan bara se ett barn tillsammans som försöker säga någonting och så skrattar man två stycken åt det. Ja, det kanske är det mänskligaste.
Du hittar fler avsnitt av podden Petter söker mening med livet på Yle Arenan. Klicka gärna både på hjärtat och den där lilla ringklockan i appen så får du en notis när jag publicerar ett nytt avsnitt.